Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Islossning görs möjlig tack vare Electrolux Home Skellefte.
Islossning. Hockeysnack från Norran med Adam Savonen och Arvid Marklund.
Ja, hej och välkommen ska ni vara till det 13:e avsnittet av Islossning. Och idag har vi en fantastisk gäst, Arvid, ingen mindre än assisterande förbundskaptenen Stefan Klockare. Välkommen hit.
Tack ska du ha.
Och Arvid, du är med som sidekick i vanlig ordning. Mm. Tankar att vi får hit en kille som har varit i hetluften ganska mycket senaste tiden.
Ja, men det känns jättebra, både att just hem, ganska nyligt hemkommen där från Riga var ni väl i sist där, och sen har vi ju en lång historia tillsammans, ska vi säga. Vi har gjort många intervjuer när du har varit tränare i Skellefteå AIK, så det är kul att du är här, Stefan.
Ja, tack.
Och jag börjar med lite faktakoll. De flesta har väl ganska bra koll på dig, men vi börjar med fullständigt namn.
Lars Stefan Lennart Klockare.
Hur ser familjen ut?
Familjen är jag fru sedan lång tid tillbaks, Anna. Och sen har jag två grabbar, Elias som är 23 och Linus som är 20 år.
Mm. Och ni bor här i Skellefteå eller?
Vi bor i Stämningsgården på Knutgatan, så fantastiskt område att få vara i och bo, och tillbaks till huset nu sen ett år i flykt, eller flytt från Skellefteå. Mm.
Ja, men kul. Och var är du född och uppvuxen då?
Jag är född i Kalix. Sen har jag bott i Kiruna, Pajala, tillbaks till Kiruna och sen Boden. Så det är Norrbotten brukar jag säga.
Ja, exakt. Det är lättast att säga så. Vad har du för moderklubb?
Moderklubben är IFK Kiruna, men jag brukar säga att jag har fått min hockeyuppfostran i Boden. Så Boden är väl det som ligger varmt om hjärtat så där när man tittar tillbaks och alla kompisar man hade där och som har fostrat en på vägen. Mm. Så vi hade ett väldigt, väldigt bra 72-gäng där uppe.
Mm. Vill jag komma tillbaka till det kanske lite senare. Har du någon favoritmat?
Oj, många, många saker jag gillar, men fisk är ju en, torskrygg, allt med det tycker jag är grymt gott. Grillat är gott också, men ska jag välja något så tön och fisk. Fisk och skaldjur.
Ja, nyttig mat också.
Ja, det beror på vad du har för såser till, men absolut, det är väl bättre än många andra saker.
Ja. Vad gör du helst en fredag kväll om du får välja?
Oj, ja, men helst så men tar det lugnt ändå tycker jag. Det är skönt. När man var i ett klubblag så var ju fredagen ofta matchfritt. Mm. Så det var en kväll där du kunde ligga i soffan och ta igen då och ladda för det som kommer under lördagen oftast.
Mm. Ja, men vi tackar så.
Jajamän, och vi går väl på rödbetan direkt där. Du har just genomfört ditt första VM. Mm. Det blev väl en hel del blandat där, bra gruppspel, men sen ut direkt ur kvartsfinal och hårda bud med rubrikerna. Vad kan du säga om vi går tillbaka till kvartsfinalen först?
Kvartsfinalen först, jag tycker att vi kommer ut på ett bra sätt. Vi har en stabil första period. Visst lite nerver, men det är väl, det är många som spelar sin första VM-turnering, inklusive ledarstaben då, så att man var lite spänd ändå, absolut. Men det är väl så det ska vara också. Men jag tycker att vi genomför en bra första period. Tyvärr så hamnar vi i underläge där och men lyckas kvittera senare, men det var en tuff inramning. Det är den ljudkulissen som var i den arenan under 60 minuter, den är overklig. Så här på lite distans i alla fall, även om det är ont fortfarande och gå tillbaka till det där, så är det ju en häftig upplevelse att få uppleva den stämningen som var i arenan. Och vi visste ju om det redan på förhand så där, men det är en tuff sorti. Vi behöver ju mål i våra powerplay. Tyvärr lyckas vi inte med det. Vi skapar väl några få halvchanser skulle jag säga, men det är väl där vi ska ta tag i matchen och egentligen ja, döda den kanske, men göra några mål i alla fall, för det är så massivt spelövertag som vi har, framförallt de två första perioderna. Då behöver vi ta vara på chanserna vi får ändå. Jag tror vi släpper in ett skott mot egen bur i andra perioden. Men jag tycker ändå vi gör två stabila insatser. Sen blir det ju lite frustration kanske som avspeglar resultatet sen.
Det blir mycket svart eller vitt sådär. Klart åker man ut i kvartsfinal mot Lettland som kanske ses lite som en liten mindre nation i hockeyvärlden och sådär. Och då blir ju lite fiaskostämpel. Hur ser du kring det liksom sådär? Det är ju väldigt svart och vitt kring landslaget.
Ja, men jag tycker ändå att summerar man ihop det över de tre veckor vi var ute och reste, så tycker jag ändå att vi gör ett väldigt, väldigt stabilt gruppspel. Liten plump i början av matchen mot USA skulle jag väl säga. Ett lite annorlunda spel mot vad vi var mött tidigare i turneringen då. Men jag tycker vi får ihop den delen bra. Tyvärr förlorar vi då i sadden i sista gruppspelsmatchen där. Och så Lettlandsmatchen då, så summa summarum tycker jag ändå är en godkänd insats. Framförallt genom ett ruskigt stabilt gruppspel och där vi värderar situationen på ett ruskigt bra sätt, även om vi gör det i kvartsfinalen också. Men godkänt tycker jag, men man vill mer.
Man får ju också upplevelsen över att utvecklingen, framförallt i lite mindre nationer, Schweiz, Tyskland, de som har legat efter de stora nationerna, har haft en ganska stor utveckling, och det har också påverkat ganska mycket. Sverige ju till och med, de har ju haft några riktigt tuffa VM-turneringar före det här. Hur ser du på det, att liksom de mindre nationerna faktiskt tar ganska stora steg framåt?
Om man tittar hockeyn i stort över världen, så är det ju positivt att det är fler nationer som är med, som kan driva på utvecklingen och sprida sporten. Framförallt sen så alla matcher kanske inte super intensiva i 60 minuter, utan det blir perioder i matcherna så där när du möter lite mindre erfarna nationer, men för hockeyn i stort så tror jag att det är bra att vi kan även ha med lite mindre nationer som där hockeyn är ganska ny, och få in dem i hockeyfamiljen.
Du, när du har varit med i ett VM, du har ju sett mängder genom åren på TV. Vad tyckte du om formatet? Man spelar ganska många gruppspelsmatcher och liksom det här och så där. Det finns ju för- och nackdelar med allting, kan jag tänka mig. Hur ser du på VM-formatet?
Oj, men ska du ha många lag med, så är du tvungen att göra det på något vis. Sen har jag inget bra svar på hur man skulle formera det i annat fall, men några bättre förslag sådär, utan du får spela många matcher, och matcher är ju oerhört roligt. Det har man insett nu när man inte tar dem så ofta, och när man har nästan tagit det för givet tidigare, utan vilken saknad det är. Men nej, jag har inget bra svar på den där frågan.
Ja, men det var att uppleva ett VM då liksom från din position?
Häftigt. Man har varit på någon VM-turnering och tittat sådär. Det är en ruskig, härlig stämning, inte bara i arenan utan allt som är runt omkring i den stan man befinner sig. Så med de här fanzone och sådana saker där man sitter och har roligt tillsammans med en schweizare, en svensk och sådär. Så det är, eller finnar och svenskar, det är ju fantastiskt. Det är inget Inget bråk eller bara glada ansikten. Mm. Och så våren, man har sommaren framför sig, kanske avspeglas också i humöret på publiken och människorna som är där.
Mm. Om man får skruva tillbaka lite grann till prestationen och sådär, så den kritik som Sverige har fått under många, många år är att det är för få NHL-proffs som tackar ja. Och NHL-proffsen tillför ju alltid väldigt mycket. Vad kan du säga om den delen?
Man ska komma ihåg att ringa efter ett slutspel, oavsett om det är SHL eller NHL, så är ju alla ganska nedkörda rent mentalt. Och sen kan man komma och ställa den frågan då, utan jag tycker det är viktigt att man bygger relationer på sikt under säsongen, att man kan stämma av träffar och sådana saker. Och så den måste man ha med sig i beaktningen där, att de spelar väldigt, väldigt många matcher och är borta på långa tripper. Sen har du nästa situation där de här kontraktsituationerna som är, måste man också respektera att spelarna har svårt att tacka ja på grund av att de ska skriva ett kontrakt. Mm. Blir skadad i ett VM, då kanske ett kontrakt försvinner. Mm. Den måste man också ha med i beaktningen här. Och sen vi har fått väldigt, väldigt positiva omdömen från spelarna där borta. De har björnkoll på vad som händer i SHL och hockey Sverige, men även vad som händer i landslaget. Och jag har inte hört någon som har sagt att de inte vill spela. Mm. Så det är på grund av att de tycker det är tråkigt eller någonting, utan de vill, men situationerna i vissa fall så funkar det inte helt enkelt just den här tiden.
Mm. Tycker du att det blir onyanserad kritik bakom kulisserna och inte allmänt, så är det ju inte ett okänt faktum att just det med skador, kontrakt, även att det kostar väldigt mycket i försäkringspengar och så vidare. Det är ju inga små detaljer, men det har ju egentligen ingen påverkan på själva viljan att spela. Kan du uppleva att rapporteringen blir onyanserad?
Ja, men det tycker jag nog. Det man har läst, nu har inte jag läst supermycket i år, men tidigare år, så när man har fått en bättre inblick i det nu, så tycker jag ändå att det har blivit, att man har en större förståelse för hur det är. Jag menar, just det här med att komma hit och göra podden, och man har varit hemma 5 dagar, det var inte heller så att man var superpigg emellanåt på det där och börja diskutera hockey igen och varva igång hjärnan. Så därför har jag en väldigt, väldigt stor förståelse till vad killarna känner där borta.
Mm, mm. Du, William Nylander var ju den stora snackisen. Hur, vad kan du säga där? För det var ju liksom, det blir ju så där när en stjärna är som kanske nära på det, sväng fram och tillbaka. Hur nära var det att han kom till VM, och vad kan du säga kring det?
Jag har ingen aning egentligen hur nära eller långt borta det var. Vi började närma oss slutet på kvartsfinalen, och vi vill ju ändå ha en trupp på plats som har formats under tiden också, att börja plocka in spelare för tätt inpå. Men nu är William ett sånt fall som är extremt duktig. Mm. Men i slutändan så var det att han inte dök upp i alla fall. Men
vi tog lite för lång tid.
Många olika orsaker som varit.
Säsongen i övrigt då, måste man ju säga att ni har fått en väldigt bra start och verkligen någonstans gett Tre Kronor ett lyft ansikte, får man säga, och gett ett väldigt seriöst intryck. Hur har det varit nu som kommit in och börja bygga någonting från scratch lite grann?
Mm. Ja, det var väldigt annorlunda. Just i sättet hur man, du ska åka runt och titta på matcher och se spelare istället för system. Det var ju ett nytt sätt för mig att arbeta, även för Sam. Som när du jobbar i ett klubblag så tittar du bara system. Hur gör motståndarna? Vad gör vi? Håller vi oss till rätt saker? Sådär. Så det har varit ett nytt instrument man fick lära sig. Att jobba mer som en scout egentligen. Mm. Och sen får man jobba då i november, en vecka i december, en vecka i februari, Och så nu då mars och framåt då, som slutet på mars och framåt, där det var mer jobba som en klubblagstränare. Men det är ju fantastiskt roligt att få vara en del av det finaste vi har i Sverige. Mm. Tre Kronor, och en ruggig stolthet att få vara med där.
Mm. Vad säger du om Samhallam då? Vi hade ju Bert Robertson här förra podden, och han var ju inblandad där i turneringen i Schweiz, så han sa ju, det var en del att man ville ju se hur jobbar Samhallam. Han har ju varit antagonister under många år, och han hyllade han ju väldigt mycket, och så tyckte han ju givetvis kul att få arbeta med dig igen. Men vad säger du om Sam, som ändå är väldigt respekterad i hockey-Sverige?
Ja, men Sam är ju han är slipad, det måste man säga. Alltså, både grymt duktig i media och framföra, och hur han pratar. Det är imponerande. Sen är det ju, vi har jobbat lite olika, Skellefteå kontra Växjö. I Växjö så har de mer tittat på, lite mer på vad motståndarna gör, ta bort deras styrkor, medan vi i Skellefteå, vi har som kört våran linje. Vi fokuserar på vårat till 110%. Så. Men en blandning där. Vi brukar säga att vi har en liten hybridvariant i Tre Kronor. Vi spelar inte bara som Växjö, och vi spelar inte som Skellefteå, utan en variant som känns bra för oss. Vi vill inte vara ett lag som checkar bakom buren alltid, utan då håller vi ihop de motståndarna, pucken under kontroll. Sådär. Men Sam är en grym, grym människa, kompis och kollega. Så kan jag väl säga. Ruskigt duktig, jag har stor respekt för honom.
Ja, lite kul att du säger en kombination av Skellefteå och Växjö. För tittar vi klubblagsmässigt så såg det ju rätt bra ut. Växjö mötte ju Skellefteå i SM-final. Så att man kan säga verkligen att ni är de bästa av två världar på något sätt. Även om du har lite Örebro däremellan.
Precis.
En reflektion. Vad tycker du annars har varit, vad är det absolut roligaste med att vara i förbundsledningen?
Det är ju matcherna. Jag måste säga det. Få vara med på isträningar, grymt duktiga hockeyspelare vi har i Sverige. Och det, men framförallt matcherna är väl något som jag återkommer till. Det saknar jag oerhört mycket. Det blir just den adrenalinkicken du har 2-3 gånger i veckan i ett klubblag. Och här har du det någon gång. Ja, nu är det november nästa gång, så det är långt dit.
Så måste vara ganska roligt, jag kan tänka mig, bara utifrån, jag har aldrig varit med i den tränarvärlden, men att få plocka ut ett lag också, för klart att när man är klubblag, då har man ju sin trupp, och kanske man plockar upp någon junior, och kanske värvar någon här liksom, om någon fall bort, då får man plocka russin för något annat. Alltså liksom man har ett ganska stort smörgåsbord att få plocka, och det är liksom, någon ska in, och det är många gränsfall, vem som ska vara utanför och inåt, men det måste vara ganska kul grej, tänker jag.
Absolut, absolut, det är ju, men sen är det inte alltid lätt att bygga ihop ett lag. Nej. Det är ju det som är. Det plockar ut 8 backar bara från SHL och Europa. Det är många backar som inte kommer med då, som är, nej, det har varit en häftig resa, tycker jag. Och nu har man fått göra ett år här, så nu vet man hur årshjulet går till och vad som väntar här framöver. Så.
Det positiva man kan säga där, att hade ni vunnit VM direkt, det ska inte vara enkelt att vinna VM. Det hade nästan varit för bra för att vara sant, sett till hur starten på din förbundskaptens karriär har varit.
Ja, men jag hade inte tackat nej till.
Fem tuffa. Här har du Stefan, ska få en skylt här, och jag vet ju inte om du har hört eller tittat på någonting förut, men jag hörde att Bert har så, i alla fall viska lite grann i ditt öra.
Ja, precis.
Och den här punkten, då får ju vi chansen att ställa lite tuffare frågor än vanligt. Du har ju känt oss, vi har ju mött varandra, och vi är ju kanske inte, vi har väl ställt en del tuffa frågor genom åren, men nu får vi i alla fall chansen här inom ramen, och du får 5 frågor. Man har möjlighet att lyfta upp den här skylten och säga stopp på en. De flesta, nu börjar majoriteten ha tagit 5 av 5, men de har ju också passat på vissa har passat på en. Och det brukar ju ofta vara den här första frågan som är den knivigaste, så vi går väl ut. Adam, du får ju börja då.
Ja, vi kör väl hårt då. Stefan, vad tjänar du som assisterande förbundskapten?
om jag säger så här, det Bert har netto, det kommer inte upp i bruttolön i alla fall.
Och då kan vi säga att Bert tjänar alltså 90 000 kronor netto, så då har vi en fingervisning där. Ja, men det är väl godkänt i alla fall.
Ja, absolut, absolut. Nummer två då. När har du varit som argast som tränare? Är det någon sån situation du kan plocka ut? I alla fall någon liksom när du har hettat till. För du är ändå känd för att vara liksom lite lugn som en filbunke utåt i alla fall. Ja. Sen kan det ju brinna till inombords.
Ja, men nu har väl varit smart där, tror jag.
Har du något då, exempel när du har varit som argast?
Malmö något år när vi tappade en 3-0-ledning och tycker vi blir bortdömda kraftigt. Så... då vill jag ha ett snack med domarna. Och det vart inget konstruktivt i alla fall.
Okej. Okay. Du fick fram din åsikt i alla fall.
Ja, de förstod nog att jag var ganska arg.
Så det... Var det den vid nyår när Jim Eriksson gjorde comeback och i slutet där så gjorde de ju en heroisk vändning. Men det fanns mycket att diskutera i bedömningen där på slutet.
Ja, det var det jag försökte få fram där. Men... jag var inte så... det var inget bra samtal i alla fall. Jag kom in med datorn och... ja. Mm. Det var ingen bra situation som hände där. Men jag ringde Micke som var våran chef då och sa att... får se om du får några samtal från cheferna där. Men fick han hade aldrig... inte vad han sa i alla fall. Det kom aldrig någonting därifrån, så tyckte jag att jag gjorde rätt.
Sen kan det ju också vara så att jag tänker att i hockeybranschen är du väl känd för att kanske inte hetta till och gå över gränsen så många gånger. Kanske liksom, kanske man gör det någon gång sådär. Mm. Sen absolut, jag förstår känslan att man känner att man har gått över gränsen kanske.
Men det är lite spektakulärt just det där ändå att vi har följt laget så pass nära och att du alltid varit så balanserad. Jag ser det som en enorm styrka. Däremot har jag har sett dig arg en gång och det var när jag skyndade ner lite för snabbt i SM-kvartsfinalen när ni spelade mot Luleå sista året du var med. Då var det en av borta matcherna där. Då hörde att du pratade med domarbasen då. Och var faktiskt arg. Och det var befogat då. Jag kommer inte exakt ihåg vad det gällde. Men jag kommer ihåg att jag sa, Stefan. Nu måste du ta och lugna ner dig. Jag är lugn. Jag kommer ihåg det. Och jag tyckte att det var ett sundhetstecken då. För att jag tycker oftast så här är det ju att man vill sköta de där grejerna snyggt. Man var bra på det i AIK. Men uppfattningen blir nästan då att man tror att ni står med mössan i hand. Så det var skönt att se det. Att ni står inte med mössan i hand. Men ni gör ingen grej av det utåt. Just av den enkla anledningen att det finns ingen anledning att göra en grej av det utåt.
Nej, men så är det. Jag kommer ihåg att du har nämnt för mig förut där. Så var dåligt spelsinn av mig i den situationen.
Det var
kanske,
bra spelsinn av mig. Var snabb ner där. Det var brott.
Jag tycker det var en liten grej, en dispyt där mellan Luleås tränare står skriker i domarens öra ute på isen i en matchsituation där och tycker inte okej när vi har möten var tionde omgång hade vi möten om respekten mellan bänk och domarna på isen och det händer ingenting. Då blir jag förbannad. Det tycker jag inte.
Nej, det förstår jag. Då håller man inte det man har lovat.
Nej, precis. Så just den anledningen.
Tredje frågan då. Vad är det bästa bud att tacka nej till?
Ja, jag har ju inte haft så många bud så där utan som hockeyspelare var efter första året i Timrå så fick ett rätt bra bud från Hammarby då när de skulle satsa och gå upp. Men levnadssituationen och att vi trivdes så bra i Timrå var att då tackade jag nej till ett betydligt bättre bud ekonomiskt. Mm. Så det är väl det enda jag kan komma på egentligen som jag tackar nej till.
Inga tränarbud sådär där.
Nej, utan vi har aldrig kommit så långt så att man har börjat diskutera kontrakt för en sista året där i Skellefteå.
Mm. Yes. Fråga fyra. Under din tid i AIK, vilken värvning är du mest besviken att den aldrig blev av? Ni har ju säkert varit nära spelare och liksom så här, nu ska jag få coacha den här spelaren så kanske jag följer på målsnöret.
Nej, det är några spelare som kommer upp så där. Jag hade ju gärna det året Dick Axelsson gick till Modo. Mm. Jag tror få jobba med han skulle jag vara. Jag tror han skulle ha gjort en riktigt, riktigt bra karriär här i Skellefteå. Mm. Istället för att gå till Modo. Men när vi börjar prata träning och hur vi det, så tror jag vi tappar han där. Nej, sen när vi träffar William Karlsson också. Som hade varit. Han har ju haft en bra karriär också.
Ja, tänkte du säga det. Han har ju haft en fantastisk karriär. Ja,
precis. Så det är väl de två namn jag tänker på framförallt.
Ja, men bra.
Har vi den femte och sista frågan då? Får vi se ifall han går rent Stefan Klockare.
Ja, det tror jag.
Vad är det värsta du har läst om dig själv eller ditt lag? Så den är inte kanske den knivsvåraste frågan, kniskarpaste.
Jag sa ju åt det där inne, jag läser inte så mycket tidningar eller media sådär. Och jag kan komma till det senare, men om jag ska, jag vet att förr i tiden när jag spelade 90-talet i Brynäs, då var det någon journalist som kallade mig och min backkompis för kylskåp. De är lika rörliga som ett kylskåp på isen en match. Jag förstår vad han menar. Men det är väl det vad jag kan komma ihåg i alla fall. Så, som annars tror jag varit ganska förskonad mot saker och ting.
Mm. Ja, vi får se.
Men just det med tidningarna, varför jag inte läser, det är lite betygsbedömning. Vi hade en spelare jag spelade med, Patrik Westermark. Kan han ha hetat så i Skellefteå? Mitt första år. Han sa det ibland när man läser betygen. Man har en ganska bra känsla själv. Vad man har gjort för prestation under matchen. Men man får en fyra i tidningen. Så tycker man att man har varit dålig. Då kanske man börjar tänka. Fan, jag är nog inte så jävla dålig. Jag kanske inte var så där. Och där lite det så även vice versa då. Mm. Så där mycket av sånt. Jag tycker att jag har en ganska klar bild över hur det funkar både nu som tränare men även som spelare, så har jag en ganska bra blick för spelet.
Det är ganska intressant med betyg, för vi sätter ju fortfarande betyg på alla Skellefteå AIK och spelare varje match, och det är en sån grej som vi diskuterar, men det är så otroligt populärt, det är så otroligt, det skapar så mycket känslor, för ingen tycker likadant, och jag menar, vi gör ju vårt bästa, men man har mycket man ska bevaka under matchen, man ska sätta betyg på 20 spelare, och liksom, någon gång kan det ju bli lite fel om man tycker olika, så här. Och jag menar, alla vi på till exempel Norra Sporten har lite olika sätt att se hockey och sådär. Och klart, hur ska man bedöma en defensiv back som gör ett bra jobb, men det kommer någon som avgör matchen. Och men det är det som är det intressant, att alla tycker olika. Därför kan vi liksom inte plocka bort det, för folk liksom vill läsa varje gång och sådär. Och man får ju ta lite med en nypa salt, så är det. Sen ska man komma ihåg att Norrans betyg, får man en tvåa så är det fortfarande godkänt. Det är många som tror att det är ett underkänt betyg. Då är du fortfarande godkänt.
Ja. Nej, men det jag var på Adam här i Klemensnäs när vi satt och såg hockey en match, och så var det någon spelare, jag sa, men allvarligt, vad har du satt för betyg? Men det var lite med glimten i ögon, men min fru tyckte inte det var något smidigt sätt att kommunicera, men jag sa att Adam känner jag så bra, så jag tror han grejer att ta det.
Ja, så är det.
Eller?
Ja. Helt klart.
Ja. Betyg så att man andar, då ska man vara beredd att ta kritik också, så är det, så kan man säga.
Helt klart. Ja, Stefan, du är ju född i Norrbotten men har flyttat runt en hel del och bott på många olika ställen. Men hockeykarriären, den tog fart i Boden där du ganska tidigt sågs som en talang och fick göra A-lagsdebut ganska tidigt i karriären.
Ja, jag började ju mina tre första år i IFK och kommer väl inte ihåg supermycket av den tiden, men sen så mina föräldrar är lulebor i grunden, så de ville flytta närmare, och i och med att pappas jobb så där, så fick han en tjänst i Boden, och då var det Boden vi bosatte oss i, och kom till ett grymt hockeylag där, 72-gäng, och fick börja spela, och men det funkar bra. Var långt ifrån någon stor talang i den kullen, utan det var inte ens påtänkt för något TV-pucken eller något sånt, utan hamnade in där på ett litet bananskal och vart uttagen som forward för att det var en sjukdom för en av killarna där. Så var en av TV-puckstränarna från Boden, så skulle jag åka upp till Malmberget på ett läger och hamna in där och fick spela forward där jag aldrig spelat forward innan, så under den helgen och på den vägen vart det. Så mycket tur och tillfälligheter, men vi fostrar varann och vi var duktiga om vi tittar sett över Sverige.
Men A-lagsdebuten kom tidigt.
Ja, samma sak där. Så fick ju en av spelarna året innan jag i A-lagsdebut välja att sluta mitt under säsongen. Jag tror att det var vid jultid. Och det hade gått bra för både mig den säsongen men även en annan back. Så vi fick dela på den platsen. Vi var en vecka var i A-laget. Från jul och framåt och till säsongen var slut. Och sen så fick vi vara med i A-lag, gick i A-lagstruppen året efter, både jag och han. Och sen så sista träningsmatchen tror jag det var på matchresa i Stockholm, så bröt en back benet och var borta i princip fram till jul. Så då fick man ju, eller det gick bra ändå i Boden så där, så fick man ju den chansen att komma in ganska tidigt och spela. Så många tillfälligheter där också som...
Men det är väl lite så ibland, ja, alltså, titta tillbaka på en karriär, att det är lite så här vägskäl och lite små marginaler.
Ja, ibland. Verkligen, och hade ju aldrig gjort någon juniorlandskamp eller någonting innan det heller, utan jag var på något breddläger efter TV-pucken och året därefter, men aldrig kommit vidare till laget. Och spelar du division 1 som det var på den tiden, nuvarande hockeyallsvenskan, så som vad var jag, 16 kanske. Så klart att landslagsledningen fick upp ögonen för en och fick ju debut det året också. Så men det var ett häftigt år att få vara med. Och Boden går för första gången den säsongen till hockeyallsvenskan som det var efter jul då. Så det...
Häftig upplevelse.
Ja, men det var kul. Det var ruggigt häftigt.
Klubben var i början på en väldigt spännande resa som där i mitten på 90-talet gjorde att de var millimeter från att ta sig till SHL. Mm. Du tog dig till SHL och Brynäs, men före det så du var ju också med under den här kontroversiella spelskandalen. Men Bernardos, du hade ingenting med den att göra. Ska slås fast väldigt noga. Men du blev inkallad till förhör i alla fall kring det. Vad kan du berätta om det där? För det blev ju en jättestor grej när Express gick ut när det pågick en spelskandal där Boden var nämnt som lag bland dem.
Ja, jag vet inte hur vi hamnade där. Vi var ju underdogs egentligen hela den allsvenska säsongen. Vi tror att det var Huddinge vi mötte där. Stämde vi Expressen för förtal eller? Jag kommer inte ihåg.
Ja, det stämmer.
Ja, precis.
Helt riktigt.
Många av mina lagkompisar har varit väl uthängda mer eller mindre, och det som var mer erfarna och sådana saker. Så, och då vart alla spelare inkallade till Stockholm på förhör i domstol där då. Under en veckas tid så fick du komma upp och sitta där med Hans Stark, tror han hette, JK på den tiden mot Expressen då. Så
var det mitt under säsong eller alltså,
ja, liksom det var mitt under säsong, för jag bodde i Gävle då, så fick åka ner till Stockholm och sen hoppa på ett flyg upp till Övik tror jag det var. Så hade vi match mot Modo på torsdag kväll där. Okay. Så
men hur var så, det mitt alltihop, så nu kanske inte alltså, men det måste ju ändå liksom vara lite annorlunda liksom att bli inblandad i och liksom sån typ av grej.
Ja, men jag funderar nog inte så mycket faktiskt så här. Jag har ingen minne att jag tyckte det var något besvärligt eller, utan det var en sak som skulle göras. Så nej, jag är inte lidit av det i alla fall.
Så vet man att man är oskyldig också.
Ja,
så
absolut.
Att man inte är någon.
Precis. Så, men det är väl det minnet jag har egentligen av det. Eller att vi var på en bortamatch och det var hur mycket journalister som helst på Kallax när vi landade. Det har ju aldrig varit förut.
Och Spelskandalen blev ju också en tv-serie som släpptes i höstas. Så lite speciellt för oss. Vi har ju en kollega som i Norrmedia, Bosse Lundqvist, som spelar huvudrollen i den. Och den berättar ju...
Det är inte han som spelar huvudrollen.
Nej, precis. Men det handlar om honom. Och där får man en liten inblick i händelseförloppet och vad som hände. Men den ger ju inte heller alla svaren på vad som egentligen hände. Det Bosse Lundqvist pratar om att han och en till i Sverige är de som vet exakt vad som hände och att alla andra bara är kvalificerade gissningar som är mer eller mindre fel. Men okay. Vi får se om det kommer någon bok någon gång. Han har hintat om att det kanske kommer en bok någon gång. Men vi går vidare med din karriär som fortsatte vara framgångsrik. Och nästa steg som vi har här är ju ditt SM-guld 1993. En episk final där ni faktiskt är illa ute mot Luleå. Ligger under med 2-0. Och sen blir det lite hybris i Luleå. Då kommer ni ner med guldhattarna där. Match 3, det var det bästa 5 matcher. Och så sen så slog ni runt på alltihopa det där. Vad minns du av finalserien?
Ja, det är ju för mig som är bodensare i grunden så där, så är det ju, var det ju en riktig derbyfinal. Det var inte svårt att ladda till de matcherna. Så, nej, men tycker ändå det var jämna matcher. Luleå vann de 2 första då, som sagt, och kommer ner till Gävle match 3. Och, ja, men det, jag tror jag kommer inte ihåg några resultat eller något sånt där, men en tight match har jag för mig. Och vi lyckas reducera i matchserien och sen ska vi åka upp till match 4 i Luleå. Och jag är upp med charter redan på den tiden. Kommer upp, käka lunch på Scandic i Luleå och så ska vi ha ett möte där och matchmöte innan vi går till arenan. Och då är många som pratar om det samurajtalet som Tommy Sandlin höll och fick vara med på den. Och summa summarum, alltså när han pratar, så innan han pratar så är man ju väldigt nervös. Jag vet, jag sitter bredvid Masken Karlsson och benen skakar och man tänker fan så nära men ändå inte. Men när vi gick ut efter det samurajtalet så tittade vi bara på varandra och så bara, nej. Det är helt omöjligt att förlora. Alltså, du hade den känslan. Det är helt omöjligt att förlora. Vi kommer ju vinna det. Alltså, och egentligen, det, om vi ska sammanfatta det man pratade om, det var rädsla. Rädslan med en samurai. Han kliver in och är rädd i en strid och förlorar han. Utan vi ska gå in och han pratade om att vi är ett ungt lag och det var väl relativt unga. Att våga. Det är inte nu vi ska vinna SM-guld utan det är på 2 års sikt. Då ska vi vara i våran som bäst. Men lite sådana saker. Fruarna deras sitter på läktarna med champagnen på kylning och ungefär sådana saker. Men när vi gick ut där och så gick vi förbi mellan Scandic och Delfinen då, alla bara det hade exakt samma känsla, så det var det var häftigt. Det är bland det grymmaste jag varit med om, alltså rent hur han då kunde formera både rösten och retoriken i det talet. Det var en upplevelse. Det var inget taktiskt, inte en grej taktiskt. Ja. Så det var kul. Och Luleå gör ju 1-0. Det är kolugnt på bänken. Sen tror jag vi vänder och vinner med 6-2 eller någonting. Det är resultatet. Jag tror vi gör 6 mål i alla fall. Om det är 6-2 eller 6-3, det har jag ingen aning om. Det var häftigt. Och sen så ligger vi under även match nummer 5 i Gävle då. Men fortfarande samma lugna känsla. Att vi vet vi kommer vinna det. Det fortfarande hängde den där känslan i och mycket riktigt så får vi ju läge där och gör 3 snabba i slutet på tredje perioden och vände och Gavlerinken explodera.
Man blir nästan lite rysningar när man hör den där. Det är det som är så häftigt med sport, det där liksom, hur man kan mobilisera den kraften liksom, så här. Hur liksom mycket det mentala.
Visst har du inte missat att Norran har en nyhetspodd nu? Precis, den heter Studio Norran och den leds av mig, Wilhelm, och dig, Tinnika.
Och den handlar om stora nyhetssnackisar från veckan som gått.
Sök på Studio Norran i din poddspelare så hörs vi.
Alla påverka och så vidare.
Ja,
så
att, ja, nej, det är en häftig upplevelse att ha fått vara med om den också. Mm, mm.
Finns också en bild som av någon anledning kom fram för ett år sedan, en gammal bild där du som spelare står och river ett lulelöp. Sunt på många sätt med tanke på att vi känner dig som en otroligt ödmjuk person. Men det var en extremt rolig bild. Vad kan du säga om den?
Jag kommer inte ens ihåg den faktiskt. Jag har sett bilden.
Du vet att det är du i alla fall.
Ja, svårt att ta bort. Ja, precis. Men jag var väl ung och dum då istället. Förstod inte bättre.
Ja, det var väl, de hade väl inte gamblat då, utan man hade tryckt upp lulelöp. Sen
ja,
tycktes väl säkert det upp. Det måste vara upptryckt igen till tredje matchen där. De hade en tung tid där i Norrbotten där. De hade gjort många sådana här specialbilagor. Jag pratade med några kollegor om det där under 90-talet. Att Boden var på väg upp och så missar de straff där i slutet mot AIK. 12-sidig bilaga, riv. SM-guld Luleå, 12 riv. Ja. Och sen var de ju på väg upp till Allsvenskan med IFK Luleå. Det är väl kanske den extremaste förlusten av dem alla. De vann hemma med 2-1. De ledde på Rudalen borta med 2-0 i paus. Och sen i andra halvleken här i bästa två matcher av fotboll så gör Frölunda 4 mål. Mm. Och 12 sidor bilaga rivet igen. Så det har varit spend a lot of energy for nothing.
Precis.
Ja.
Det var lite nostalgi om det. Tommy Sandlin, vad kan du säga om honom? Han är ju känd som en av de tränarna som faktiskt har varit med och i princip stakat ut svensk hockey.
Mm. Nej, men en riktig hockeymänniska som var på arenan eller ishallen på den tiden. I princip all vaken tid ska jag säga. Var lite föregångare i sättet som man jobbar. Han hade video, satt med två videospelare och spelade in klipp. Så man fick video redan på mitten på 90-talet. Där. Social människa om du pratar hockey. Väldigt, väldigt, väldigt hockeyintresserad. Och levde för det. Sommarträningarna satt han på plats. Vi hade ju den bulgariska träningen, 3 pass per dag. Satt han i B-hallen, byggde man om där i Gävle och satt han och kollade när vi körde. Kom han in, så man hade ju sina pass man skulle köra, men vi fick ju anpassa tiden då efter beroende på hur man jobbade. Så, men han satt där alla timmar från morgon till kväll, så hade han ett vakande öga över.
Nej, ja, men det är också bevis på att man känner också där att man har en tränare som verkligen bryr sig om allting. Liksom.
Ja, nej, men han var... Ja, man... Det var väl något år där när man inte höll med han riktigt och hockeymässigt, prestationsmässigt, men så här i efterhand med facit så hade han ju rätt faktiskt. Han ville att jag skulle spela, var ner i Team Gävle, det omklädningsrummet bredvid, spela matcherna där, det var nuvarande allsvenskan, den nivån. Ville att jag skulle spela mycket och fostras där. Och spela där när vi spelar JVM istället för att spela vart fjärde byte, för vi spelade med 4 fulla 5 då på den tiden. Och nu vill han att jag ska fostras där, ha mycket matchtid då. Och så här i efterhand så är det ju jäkligt sunt, men då höll jag inte med, det kan jag säga. Jag var riktigt irriterad. Men han var grym att hålla möten. Det är inte bara det här samurajtalet som är, utan mycket i övrigt. Var lite gammeldags som han pratade om, som de hade på 70-talet också när han kom in. Att det var, då hade du ju på den tiden hade du i princip samma lag år för år. Mm. När vi spelade på 90, det byttes ju inte ut så många spelare. Så vi hade ju som våran femma där vi... Så, en timme innan träning så var det samling i mötesrummet. Så satt du vid din femma. Och sen var centern var alltid kaptenen i femman som hade han satt upp ja, men några tecken vad vi ska prata om, 2-3 punkter sådär. Mm. Och det kan vara styrningsspelet mot Djurgården, vi kanske ska göra Djurgården dagen efter. Så satt vi och diskuterade hockey. Mm. Och sen fick man redovisa då, så här resonerar vi. Och han gav ju väldigt mycket till killarna, och sen så var det han som tog beslutet om vi inte kunde enas om ett system då, sådär. Sen att det var krig på träningarna. Alltså, jag vet, 95 där, Luleå, då var vi i semifinal.
Ja.
Precis, det var ju 2 år efter den där vändningen och låg in med 2-0 i matcher.
Igen.
Ja, igen, exakt. Och då säger Ville Löfqvist, då var det match 3 uppe i Luleå. Då säger Ville Löfqvist att det här är den viktigaste matchen. Så. Och då hade kom Sandlin in för att det var så många i Luleå som var med 93. Skulle vi ta den matchen så kommer det så ett frö hos dem. Mm. Och så satt vi en ring i omklädningsrum och då kom Sandlin och så var han väldigt tydlig i sitt budskap att nu är det krig. Han tyckte vi hade vikit ner oss. Mika Nieminen åker och tacklar och sådana saker och vi har ingenting. Och så gick han och så tittade i ögonen och sa, är du beredd att göra vad som krävs? Och ja, lite andra saker sådär, ja. Så det var också ett sånt där en minnesvärd grej. Och om man går tillbaks till löpsedlarna som var då var det ju Rocky. Ja, det var ju typ, det var ingen bra hockey som spelas, utan den var mer brutal, ska jag säga. För jag vet, jag hade mitt första byte var line-upen då i Luleå, och då råkade jag slå en indianare till, jag tror det är Åkerström som bryter och drar på ett slagskott som Sundlöv räddar i plockhandsken. Det är mitt första byte. Så ser jag, när jag kommer in på bänken, så ser jag Sandlin komma från vänster där och tänker, ja men det var ju dåligt gjort av mig, men slog mig i ryggen. Vilket byte. Precis så där du ska visa för laget. Då hade jag väl varit i någon närkamp och hade vi inte gjort några superbra grejer videomässigt. Så, men vi vände, vi väck ner, Luleå väck ner sig faktiskt där, och vi avgör 3 raka sadden och går till final det året också. Den berömda mot HV, men jag tror vi dränerar skallarna rätt mycket på den tuffa semifinalen. Luleå var grymt duktig då.
Ja, precis. Och sen, ja, du hade ju skapat er så att ni hade en del medstuds. Men däremot det där sista målet där som visas varje år med Lindbom. Mm. Du flashar ju förbi där varje år. Ja. Reflekterar du över det någonting idag?
Ja, om. Ja, man blir påmind, men nej, men det är den känslan som var då. Jag vet inte om man var ganska trött i skallen. Trött i skallen efter de där semifinalerna, alltså om jag bara går till mig själv så där, så den kändes sur just då, men det gick ändå relativt snabbt att släppa den förlusten. Sen om det har att göra med att vi hade vunnit 93 och vi hade ett bra lag på pappret fortsättningsvis också. Så men nej, den var just för stunden tuff, men betydligt enklare att släppa än många andra finalförluster som jag har varit med om.
Sen lämnade du så småningom Brynäs för Timrå och fick faktiskt vara med om ganska häftiga grejer där också. Var med att spela upp Timrå och fick spela med Henrik Zetterberg också när han kom fram som supertalang.
Mm. Ja, det var en häftig resa det också. Timrå satsade ju där. Bomma första året. Och ja, men egentligen varför jag flyttade upp. Det var, fick en utbildning via Timrå och IBM i Sundsvall. Då var jag, vad kan jag vara, 26 tror jag det var. Och man började se ett slut ändå på något vis på karriären. Och hade bara en 2-årig social linje i grunden och kände att nej, men jag hoppar på, jag åker upp dit och och gör det året och får en utbildning så jag har någonting att falla tillbaka på. Men blev kvar där i 3 år. Men andra året så lyckas vi ta den där matchen eller den serien. Jag vet inte om vi blev 1 eller 2. Det var vi och Löven som gick upp till SHL den säsongen. Så ja, men det var häftig resa. Zäta var ju med redan första året. Vad kan han ha varit? 17 kanske? Mm. Nyss fyllda. Var ju ung. Girig, alltså vetgir. Vill lära sig. Träna hårt. Grym talang. Krippe Söderström var också med. Han kom nog in andra året förresten. Men också en samma ålder. Född. Mycket hockey i sig. Men om man jämför de två så var ju Zäta. Han var ju superproffs vid sidan av också där med träningen. Men
kände du redan då att han skulle bli riktigt bra, Zäta, tänka?
Att han kunde bli riktigt. Jag tror att de spelade JVM där något år också.
Ja, stämmer. Han födde 80 och spelade med Sedinarna och det var väl hans stora genombrott.
Ja.
Där man såg hur bra han var.
Ja.
Det var ju Weinhandel som det var mycket prat om tillsammans med Sedinarna. Men han hade fått en klubba i ögat.
Ja,
så
då precis.
Klev Zetterberg fram och var fantastiskt bra. Spelades i Sverige för övrigt.
Ja. Nej, men det var väl då man fick upp ögonen kanske på riktigt. Sådär. Men han var grym skalle.
Mm.
Grym person också.
Mm. Mm.
Och sen efter Timrå spelade du en säsong i SHL med dem, höll dem kvar.
Mm.
Sen blev det 2 säsonger i AIK, men tyvärr ganska kort. Du låg av som knappt efter 30.
Ja, det vart så. Ja, men där, jag tycker i AIK hade jag nog ingen större framgång. Så där. Jag gjorde väl en hel del poäng. Försökte väl komma tillbaka till den spelstil som jag hade haft när jag var i min ungdom, så där att vara en spelande back och inte bara slå sarg ut i princip, utan och då började poängen komma också. Men var mest skadad tycker jag här. Sjukdomar och skador, så jag vet inte hur många matcher jag kan ha fått ihop på 2 säsonger. Mitt sista år bröt jag ju armen och jag tror jag var borta 5-6 månader. Och för då hade jag brytit mitt sista år i Brynäs, bryt i armen och fick en platta och skruvar inopererad som vi tog bort här efter min första säsong här i Skellefteå.
Mm.
Och bröt det i oktober, tror jag det var, slutet på oktober. Och då läkte väldigt dåligt det där benbrottet. Jag tänkte jag är tillbaka som det var i Gävle på 8 veckor, men nej, nu börjar läkarna, här är nog färdigt för dig och hockey, det kommer inte ta ihop. Så jag fick några sprutor att ta i magen där vid jul för att påskynda läkningen. Men nej, det gick inget bra. Sen var Vinroth, Gunnar som var läkare då, så att det inte är 100% läkt. Men jag sa, jag måste få spela de här kvalserien i alla fall. Jag är beredd att ta det. Så han hjälpte mig att göra ett skydd. Så jag spelade kvalserien. Jag är grymt nöjd att jag fick göra det och avsluta ändå som en frisk spelare. Jag hade ingen tanke på att lägga av heller, utan det var Tavola som ringde mig. Han var designad på som spelare eller som tränare då i Skellefteå. Frågade om jag var intresserad och hjälpa han. Jag tror att jag sa nej, jag är som sugen. Jag var ganska sugen på hockey då. Jag hade varit borta ett halvår. Men jag ska ge det tid. Jag ska fundera på det. Och sen så jag tror jag, mitt minne, så bestämde jag mig nog inom 24 timmar i alla fall att jag lägger ner hockeykarriären och blir tränare. Jag var bara tvungen att kolla dem med Åkerman, Ekholm och Kräckola som jag umgicks vid sidan av om vi kunde sköta saker och ting. Hockeyn för sig och det sociala för sig. Och alla lämnar klartecken och då hoppar jag på tränaryrket där. Men var ju mest att flytta puckar tycker jag och kolla. men lite. Det var, jag sa vid något tillfälle att hade jag fått göra det här året tidigare som tränare, så hade jag nog varit en bättre spelare.
Okay.
Det saker som man har tänkt fel och gjort fel, och man fick en större förståelse.
Ja, Stefan, vägen in till tränarkarriären gick via A-laget, en liten ovanlig väg, men en ganska spännande tid blev det. Du kom ju faktiskt in när juniorundret i Skellefteå var lite i sin linda.
Ja, gjorde mina 2 år då direkt från spelare, så bytte position till tränarrummet där med tavla. En nyttig resa för mig. Få se vad tränaryrket handlar om. Tavla, svårt att ha en bättre förebild också, att få se på sättet han jobbar, seriositeten med allt vad det innebar. Och tänk med de hjälpmedel vi har idag kontra hur Tavla jobbade på den tiden. Och han satt verkligen och jobbade med 2 videoapparater och spelade in och så, hur många klipp han ska ha i dagens hockey. Mm. Nej, men det var en bra resa för mig. Sen så ville föreningen att jag skulle ta ett juniorlag. Och då fick jag välja J18. Fick en fråga vilket lag jag skulle vilja träna, och jag sa J18. Hade pratat lite med Jan Eriksson på kontoret då, som satt där, och han hade förklarat var det kommer underifrån. Hade väl inte superbra koll så. Och det ångrar jag inte en sekund. De 5 åren på juniorsidan ska jag säga, det är det som jag har lärt mig mest på egentligen. Totalt sett över. En grym förebild att få jobba med Janne, som jag fortfarande har kontakt med idag. Och en både människa, hockeytränare, men alla klass A-barn. Jag kan inte säga någonting dåligt om Janne. Så det är en grym människa.
Mm. Har ju en enorm pondus som människa. Han har ett sätt att uttrycka sig när man pratar med honom, så får man en enorm respekt. Han har det där väldigt naturligt. Mm. Och sen också tillsammans, en bra mix tillsammans med Lasse Marklund, som är kanske lite mer utåtagerat. Men de är 2 hockeymänniskor, de är bästa kompisar till vardags. Mm. Men det de gjorde där, när man tittar i retrospekt, var ju fantastiskt. För de är ju 2 av de kanske viktigaste delarna i det vi idag kallar för juniorundret.
Ja, men sen så kom det ju. Och är det, man brukar prata om Modus 73 där, att de drev varann, eller den generationen där. Och det gjorde man verkligen här i Skellefteå. Det är bara att titta på namnen som är där, som har gått genom juniorerna. Och det har varit några spelare utifrån, men jag skulle säga att 89 är väl kanske inte det var den mest talangfulla hockeymässigt grupp. Men det var grymma människor som fostrade de här yngre som kom sen och fogade sig in, och grym grupp som ledare där. Och sen kom 90-talisterna och fortsatte på den fronten. Var bra människor och bra stämning i omklädningsrummet, och alla är polare och ingen mobbning vad jag vet. Jag har inte hört någonting. Och få alla att trivas, och sen att man, när vi kliver ut på isen, då tävlar vi, och det är väl någonting som kännetecknar egentligen juniororganisationen på den tiden. Så är det ruggigt lärorika år för en annan.
Och så var speciellt också att träna juniorer, folk i den åldern, för man formas ju också väldigt mycket som människa under den tiden, även om vi formas väl genom hela livet, men det är ju liksom år när man blir vuxen och sådär, så att det är klart, det är ju det kom mycket med uppdraget, kan jag tänka mig.
Absolut. Nej, men det är ju också att få träffa killarna idag. Nu har de passerat 30-strecket där och har egna familjer, och man ser dem ju fortfarande som 16 kanske när man träffar dem första gången. Nej, men det är kul att få träffa på dem. De som inte fortsatte med hockeyn utan har i andra karriär och sådär, så är det väldigt trevligt att kunna se dem i ansiktet, att vi har haft en rolig tid tillsammans.
De här 89-erna, 90-erna, de är lika gammal idag som du var då som tränare ungefär.
Ja, det kanske är. Shit, får inte säga sådär, vet hur gammal man känner sig.
Snodde på. Du klev på säsong 2010-2011 och blev då ny tränare tillsammans med Anders Forsberg. Mm. Och det är mycket som sticker ut för att du blev som början på den här superperioden med 6 raka finaler eller med 7 finaler på 8 år som det så småningom blev. Mm. Och sen förstärkte ni med Bert Robertson säsongen efter. Men den här skjutsen fram till SM-finalen innan där, du jobbade ju väldigt mycket med Anders Forsberg. Ja. Vad minns du av det? Det var ju väldigt kontroversiellt när han fick kliva av bara månader innan SM-guldet. Mm.
Men Anders, jag kom ju in och skulle väl sköta det mesta av is. Alltså själva hockeyspelandet, träningar och följa den plan som var satt redan på juniorsidan. Så hade ju den rollen att fortsätta även upp i A-laget med systemet som var framgångsrikt på juniorsidan och skulle fortsätta med det då på seniorsidan. Och Anders skötte mycket av de andra grejerna vid sidan av. Vi var ju bara 2 istränare och så hade vi Christer Holm då som målvaktstränare som skötte den biten lika bra som han har gjort fortsatt då. Så det var vi 3 då, men och så kom Bert in år efter, men Anders, social kille som ett varmt hjärta. Mm. Mm.
Och samtidigt där fick du även fortsatt att jobba med juniorunder, att då de som färdiga för att sen börja spela A-lagshockey.
Precis. Och då hade ju Lasse var ju mitt näst sista år på juniorsidan. Då var ju Lasse J20-tränare, eller mitt sista år på J18, då var ju Lasse J20-tränare.
Lasse Johansson.
Ja, precis. Mm. Och sen så blev jag en chef direkt efter den säsongen. Så vi hade väl en connection där också. Ett bra samarbete, en bra syn på vilka som kommer underifrån. Både jag som tränare då, och så Lasse som chef. Mm. Tillsammans med framförallt Janne nere. Så det har varit en bra trappa. Att verkligen inte, när killarna kommer upp så man står inte med mössan i hand då, utan man ska upp på isen, då tävlar vi. Mm. Verkligen. Mm. Då är det fullt pådrag och sen är man schysst när du kommer in i omklädningsrummet och hjälper till om det är så. Men på isen då vill man åt de etablerades tröja.
Ja. Mm. Jag skulle säga att det är någon gräsklippare eller någonting där ute som det surrar lite grann i bakgrunden, så är det liksom, det pågår lite arbete där ute, men det hör väl till.
Ja, verkligen.
I dagens läge, vad kan du säga, vad kan du känna när du tittar tillbaka på liksom det galna facit ni hade med 6 raka finaler? Det är liksom den skjutsen upp i A-laget och sen den totala framgången. Det saknar ju nästan motstycke i svensk hockeyhistoria.
Ja, jag har försökt tänka tillbaka lite på de sakerna, vad som händer och hur det händer. Men när man lever i bubblan där, så vad det är som gör det, så tror jag att vi kompletterar dels att killarna från juniorlaget, det är ju ändå någonting som sticker ut. Alltså de satte press på de etablerade spelarna i A-laget, de äldre är mer erfarna. En blandning mellan ungt och gammalt, men sen även ledarstaben, allt från materialare till tränare, sjukvårdsteam och de sakerna, att man jobbar olika personligheter och vi jobbar tillsammans för att bli bättre, staka eller satte upp en målsättning att vinna också, försök där att man strävar uppåt och inte tycka alla andra är så bra, utan vi ska tävla om guldet varje år. Och det tror jag också sätter sin prägel på det. Men det som kännetecknar egentligen de åren, det skulle jag vilja säga, prestigelösheten på ledarsidan framförallt. Man säger sin, vad man tycker och tänker, och det var om det delade ledarskapet, och för mig har det inte varit något stort problem alls, utan det är ju dens ansvarsområde som har sista ordet och det är väl mer en mediegrej för dem utifrån, men för mig har det aldrig varit något eller jag tror inte det har varit det för någon, men prestigelösheten och att vi fick ihop det trots att vi är olika personligheter, och det tycker jag är en styrka. Man nu utnyttjas varandras styrkor helt enkelt till fullo.
Hur pass bra kompis är du med gärningänget Christer Holm, Bert Robertsson och Hasse Wallson idag?
Hasse har jag ingen kontakt med. Jag och Berra och Christer är ju tajt fortfarande, så nu är det ju Christer jag umgås mest med, i och med att Bert är borta under vinterhalvåret. I och för sig var jag borta en kort session i Örebro också, men vi umgås fortfarande så fort tillfälle ges. Det är kul att följa Berts framgångar i Schweiz också.
När ni träffas blir, pratar man mycket gamla minnen, eller? Minns du 2014, den där matchen?
Ja, där är nog Berra bättre än vad jag på att komma ihåg saker och matcher och sådana saker. Mm. Men för mig blir det bara rör ihop det, allting. Nej, men det är klart, vi har byggt... Vi har upplevt ruskigt mycket tillsammans. Jag tror att jag och Bert jobbar väl ihop i 8 år, kan det stämma. Och jag och Christer var ju med, kom ju in där mitt första tränarår, tror jag. Eller om det var mitt andra tränarår redan in i föreningen lite. Då hade han ju ett civilt jobb vid sidan av. Så då började vi lära känna varandra. Så det blir som en liten familj ändå. Vi är borta väldigt mycket som hockeyspelare, eller som i tränaryrke och som hockeyspelare i Skellefteå. Mm. Så familjen umgås ju också. Så vi och familjen Holma firar jul ihop. så det är
lite julklappar till varandra.
Ja, precis. Nej, men det blir så. Man knyter sådana starka band till bra människor också. Vi trivs i varandras sällskap. Så det är kul.
Om man nu tittar tillbaka då, alltså 18 säsonger i Skellefteå AIK som ledare och 11 raka i A-laget avslutat med, och alltså om du bara liksom, man tänker på det, och liksom, du kan väl också gå in på hur vemodet ändå kan det känns att lämna, även om liksom du har fått uppleva roliga saker efteråt.
Ja, verkligen. Jag har nog aldrig funderat på det. Det låter ju helt galet när du säger det där, alltså. Det är ju helt otroligt, men jag tror att jag kommer ihåg efter när vi hade vunnit guld 2014. 2013 då var det sån eufori allting. Sådär. Och så 2014 då satt man som lugnt i omklädningsrummet och fira och så. Man iakttog mer sådär, och då började man, jag vet Lasse kom, fan ska vi göra för att vinna 2015? Redan där var det som man, så då började man sätta igång arbetet och släppa, och det är egentligen minnena som består, och allt vi har fått uppleva, både semestrar ihop och sådana saker, men att få vara tillsammans med spelarna också. Det är inte alltid ledare och spelare kan åka tillsammans på semestrar sådär och fira, utan, men så har det varit här i Skellefteå och även att man kan ha kul tillsammans även vid sidan av, så tror jag också stärker banden.
Noterbart också var ju att du, Bert och Christer tog ju faktiskt AIK till final 2018 mot Växjö, då man tillfälligt bara hade 2 huvudtränare, och då fick ni dra ett otroligt tungt last. Det var imponerande.
Ja, det var ju den säsongen vi var i Malmö där, som jag berättade om tidigare. Vi reste ganska mycket den november till, jag tror vi hade spelat, kan det vara 18-20 december hade vi Malmö borta, och så åkte vi 2 januari. Så hade vi Malmö borta igen, så man var nog ganska trött i skallen, och så vart det där, så fick man rensa lite. Det var starkt av oss, tycker jag. Det var en holmgång mot Djurgården. Det var som 2 tungviktsboxare som boxas mot varandra. Och ena stunden var vi i anfallszon och pumpade på Djurgården, och sen var vi i försvarszon och fick stånga oss för att ta oss därifrån. Så det var en häftig matchserie.
Drömfemman.
Vi ska gå på den sista delen, drömfemman. Och du är ju också en gedigen hockeybakgrund, så det ska bli verkligen spännande att höra vilka du har plockat ut. Och vi ska börja med sista utposten. Vem har du satt i mål?
Jag har ju tagit tre spelare där som sticker ut egentligen. Motivera. Men Hadelöv är väl som... Han var i A-laget när jag kom upp där. Fick lära känna honom då. Och just hans karaktär och ledarstil som han hade och tävlingsförmågan är ju extrem. Och var ju det var ju en lagkapten egentligen. Mm. Sen imponeras jag av hans stil från den gamla. Tillsammans med Christer forma och gör den moderna hockeystilen. Grymt bra kille vid sidan av, respekterar han fullständigt. Sen har du Marcus Svensson då som kommer in och gör sin resa här och spikar igen fullständigt några matcher som är helt otroligt också. Men sen har jag även Gurra Lindvall som kom in som A-pojke till juniorerna och gjorde någon träning den första gången. Då var han väl 15 år tror jag. Och få se hans resa, hur han har krigat. Just med var i division 1 i Arlanda och jobba nätterna på Arlanda och kasta väskor där. Och sen träna på dagarna och hans... Det är ju verkligen sådana man undrar ska gå bra för och grym respekt för han. Så jag skulle nog säga Gurra är nog den spelare som får den just för resan han har gjort och det, både vid sidan av hockeyn och hur han har trott på sig själv och jobba. Så grymt imponerad av han både som hockeymålvis och människa.
Backar då? Sätter du själv där? Eller?
Nej, definitivt inte. Jag har fått spela och fått träna med grymt många duktiga backar. Allt från, jag är svårt att ta ut någon härifrån juniortiden för det är så pass många så det är bara rädd att glömma någon. Och tar man ut någon så känns det som fel det också. Men kan ta en back som vi spelar JVM ihop. Mattias Nordström är ändå en back som har stuckit ut också där på ett personligt plan. Och hans tro på att jobba. Han kom in till den turneringen första gången om jag kommer ihåg rätt. Och vi bildar backpar hela JVM där. Så det är en karaktär och... Jag fick jobba mycket med puck där och Mattias hade mer en defensiv roll och vi kompletterar varandra på ett ruskigt bra sätt. Sen Tommy Sjödin hjälpte mig första året i Gävle framförallt. Fick spela med honom. Men sen är det där också lätt att glömma bort människor runt omkring. Jag sätter ändå Nordström på backsidan där tillsammans med Martin Sefch som sticker ut enormt just på hans 2013 där hur han tävlar. Det är ingen slump att han har vunnit i olika föreningar och varit framgångsrik så där, men han tycker jag är en karaktär som saknas lite. En typ som behövs i varje lag. Som kan verkligen tävla på yttersta nivå.
Han var nära att vinna två guld också. Ni var ju ganska nära mot Växjö den där 2015. Det är som ändå ganska imponerande när ni egentligen tappar tre formationer.
Absolut.
Och liksom... är ju ytterst nära att ta ett nytt guld.
Ja, exakt. Men han är en av anledningarna till vad som kom där. Och vi ska inte glömma Frögren som var här heller. Så 2014.
Nordström och Frögren är lite lika varandra som spelare.
Ja, kanske. Där Nordström nästan... var nog en starkare skridskåkare och bättre med puck i grunden. Frögren blev ju det. Här med tiden i Skellefteå i slutdelet av säsongen. Men just den karaktären som de spelarna står för, det är extremt viktigt. Men sen hade jag kunnat plocka ut hur många backar som helst från juniorleden. Men jag vill
du
inte
kunna plocka upp en hel trupp. Ska
ja, verkligen. Ja. Nej, men det är just för att inte glömma någon.
Nej, det finns några där med Tim och Adam och David Rumblad.
Nisse och precis. Ja, precis. Så det är av respekt för det. Mm. Sen så har jag väl vart är vi nu då? Center.
Ja. Jajamän. Center 2 forwards.
Ja, men där har vi har ju pratat om han tidigare under programmet. Zäta får ta centerrollen. Fått se han i början på sin karriär där och och en grym skicklig spelare, inte den största fysiskt sett, men spelsinne och men en poängspelare ändå som han blev.
Mm, blev en nyligen invald i Hall of Fame, tror
jag. Så det är ju en, och sen hade jag fått förmånen också att spela med Peter Forsberg, som jag tycker är Sveriges bästa spelare. Ja, han genom tiden och jag är svårt att plocka. Han hade som allting. Mm. Vi spelade JVM ihop och sen är det ju svårt den här sista platsen också. Det finns ju ett gäng spelare där med Jocke med hans proffsighet, Lindström i Skellefteå att få vara med på den resan. Oscar Möller. Mm. Wow, säger jag bara. Det vilken kille har i ett lag. Och så har du Jimmy. Ja, det är många. Det är många där som är. Så jag har svårt att välja någon av dem. Men så det är väl de tre där som får slåss om sista platsen.
Så du har Zäta och Foppa, så får de ta var tredje byte.
Ja,
de
precis. Ja, men det är väl de jag kan. Det har varit ett.
De sticker ut lite.
De sticker ut, absolut. Mm. Och just det har inte varit supersvårt att vara tränare alla gånger i Skellefteå när du har en grupp som du har Pierre Belmer, har jag glömt nu också, som driver gruppen inifrån. Då är det ganska enkelt att vara tränare, ska jag säga. Mm. Det är häftigt att få vara med. Mm. Jag har säkert glömt någon, men min är inte det bästa.
Du har satt ihop en riktigt bra drömfemma, kan man säga. Så att du har ju fått vara med om mycket. Du speglar väl lite grann i den här femman också.
Ja, verkligen. Försöker få ihop det på något vis. Mm. Mm.
Helt klart, vi börjar närma oss slutet på den här podcasten. Det har varit en ynnest att få ha dig här. Mm. Och vi får väl önska dig stort lycka till framöver. Men vi måste ju ha en avslutande fråga och kolla lite grann. Vad ska du göra i sommar?
Ja, det är inte riktigt bestämt vad vi ska hitta på just nu. Så får man väl sköta markservicen hemma. Jag har varit borta i 2 månader här. Så. Nej, men när man har hus så blir det lite jobb på tomten. Men annars så försöka vila och umgås med familjen så mycket som möjligt. Och kul också att Elias har flyttat tillbaka, så att vi bor i samma stad nu som bott borta från varann i 2 år. Då. Mm. Och, men det är kul att ha familjen samlad. Mm. Så vi får se vad som händer. Tack för att jag fick vara med också.
Jag ska bara avsluta med en sista fråga. Tror jag att vi får se dig i Skellefteå AIK någon fler gånger i framtiden?
Ja, som juniortränare kanske. Nej, jag vet faktiskt inte. Det står skrivet i stjärnorna där. Utan nu har jag 3 år kvar i förbundets regi. Och sen vet jag, börjar bli gammal också. Så det man vet inte. Kanske blir pension sen.
Ja, det får framtiden utvisa helt enkelt. Ja, men tack så mycket att du var här, Stefan. Jättekul.
Tack,
ha en trevlig sommar.
Jajamän. Tack, tack.
Du har lyssnat på Islossning, en podd från Norran. Ansvarig utgivare, Malin Kristoffersson.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa Capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.